Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här nästan med Edvard Blom.
Ja, och jag heter Edvard Blom och jag sitter i mitt vardagsrum nästan med Mats Ryd.
Ja, vi är ganska många mil ifrån varann. Men vi fortsätter kappet att försöka spela in podden på distans.
Den här gången har vi ett bättre system. För förra gången höll jag på att avbryta dig hela. Jag bara pratade på och hörde inte att du ville säga någonting. För då hörde inte jag dig när jag pratade själv. Men det gör jag nu.
Ja, jag satt på en fruktansvärd uppkoppling. Men nu har vi en bättre lösning. Och förhoppningsvis blir det ett betydligt bättre ljudresultat av den här inspelningen.
Mm. Och det var alltså inte att det var oartigt mot Mats förra gången.
Det är ingen fara. Men det här avsnittet i alla fall tänkte vi att givetvis så kommer vi att behandla påsken. Mm. Men vi kommer även reda ut skillnaden mellan finsk och svensk mjöd. Och det är anledningen av förra podden där vi har fått lite lyssnarkommentarer på det här. Så att det behöver redas ut.
Det behövs det. Det behövs alltid redas ut.
Jämt. Berätta, Edvard, hur är livet?
Jo, men det är ganska bra. Vi är ju fortfarande isolerade. Det är över 3 veckor nu som vi har varit familjen bara i vårt lilla hus. Går i sig promenader eller så, men vi träffar ju inga utomstående och inga barn är på förskolan. Så det är ju ett jäkla liv här hemma rent ut sagt. Ganska mycket utbrott och ilska. Men samtidigt, barnen verkar inte egentligen tala så mycket om att de saknar förskola och kompisar och så. Yngsta flickan saknar att gå på kalas, men hon är ändå inte bjuden på något. Så det... Men
jag saknar alltid att gå på kalas.
Ja.
Ja, men ni håller ut i alla fall och vårvädret visar sig från sin bättre sida nu.
Jo, men det är ju härligt. Vi har ju en tomt så vi ska verkligen inte klaga. Och snart är fastan över och det är påsk så det går ju mot ljusare tider.
Vad längtar du mest efter när fastan är över?
Vi införde en ny tradition förra året. Vi har ju, som vi fick barn, har ju barnen naturligtvis fått leta efter äggen som påskharen varit ute och gömt. Och första påsken så gjorde vi det bara inomhus, men förra året gjorde vi det utomhus. Vår dåvarande au pair gömde dem över hela tomten och sen hade vi då principen, som vi kom på, en ny tradition att jag och Gunilla fick öppna en stor belgisk 75 centiliters klosteröl och dricka då på förmiddagen medan barnen letade äggen och stod vi utomhus. Så det tänker vi göra. Vi har sparat en flaska bara för det och jag tror faktiskt att det kommer en hel ny belgolåda innan dess också.
Ja, och vi kommer ju prata om påsken och jag tänkte även ge några rekommendationer på några bra drycker till påsken och du får gärna fylla i där. Men hur kommer ni fira påsk i år med tanke på den rådande situationen?
Ja, det blir ju väldigt annorlunda. Vi brukar ju alltid fira påsk med hela släkten. Liksom. Det är ju den viktigaste kristna högtiden och därmed också kanske den viktigaste familjehögtiden i vår släkt. Men det vågar vi inte i år. Så Gunilla, stackars mor, min svärmor får fira helt ensam i Norrtälje. Mina båda föräldrar firar ensamma på Ekerö. Min systers familj är ensamma i Sollentuna. Så vi kommer väl ringa varandra, men annars blir det bara med kärnfamiljen. Men vi kommer naturligtvis duka upp. Det kommer vara ägg och lamm och ett riktigt och massa påskägg. Det har skickats lite påskägg och påskpresenter i förväg som barnen ska få. Och det blir ju ingen midnattsmässa heller, som är det allra viktigaste på påsken för mig, utan det är livestreamas från diverse katolska församlingar. Så jag tror jag loggar in på min vanliga Sankt Eugenia och så får jag följa mässan där mitt i natten istället. Och det brukar ju alltid vara en stor fest i kyrkan efter, och det blir inte heller något.
Och vad är det viktigaste på påskbordet som man absolut inte får missa?
Jag skulle säga att det finns två saker. Det är ju två gamla kulturer. Det första är ju ägget och det andra är lammet.
Och varför ägg?
Ägg, det är en rolig historia. Dels så fanns det en tradition inom den romerska matkulturen att man inledde alla måltider med ett kokt ägg under antiken. Och det påverkade judendomen, var ju så stark, eller inte judendomen, men den judiska kulturen var naturligtvis starkt påverkad av romarriket eftersom de tillhörde till romarriket. Så det kom in i den gamla judiska påskmåltiden, så kom även den här idén med att man åt ett ägg före in och inlämnades från det romerska. Och så togs det över de kristna. Men för de kristna blev ju dessutom ägget en väldigt bra symbol för Kristus och uppståndelsen, eftersom det liksom ryms ett liv som kan kläckas och bli ett nytt liv. Så blev ägget en Kristus symbol. Sen när man kommer upp till norra Europa framför allt, så har ju ägget alltid varit en viktig vårsymbol. Det har haft en viktig betydelse även i förkristna religioner i Norden, och inom zoroastriska religioner är det väldigt viktigt. Man har stor äggfest på våren. Allting handlar ju om att det fanns ju ingen mat nästan under vintern. Ofta var förråden helt slut. Men sen börjar både de egna hönorna, om man hade några, börjar kläcka. De börjar först värpa. De börjar värpa. Och det gör ju även alla vildfåglarna, de första. Så lagom till påsktider hade det börjat då komma ut en del ägg, både från man kunde samla in från vildfåglar och om man hade tamhöns. Och när det sen kristendomen kom, så var det ju fasta 40 dagar när man på den tiden strängt inte ens fick äta ägg. Och det gjorde att man oftast hade hunnit få en liten hög med ägg. Så man hade ingen annan. Allt var slut, man var jätteutsvulten, vintern hade varit jättejobbig, och så är det plötsligt vår, och man från en dag till en annan får man plötsligt äta den där korgen med ägg, som är otroligt näringsrikt och fett och smakrikt och jättegott jämfört med vad man hade ätit länge då. Bara lite gammalt upplött bröd i bästa fall. Och därför blev äggen en sån enorm laddning, särskilt uppe i norra Europa.
Jag förstår. Har du sett Johan Glans, stå upp komikern och skådespelaren, när han berättar om när han stand-upar om hur påsken blev till? De här PR-konsulterna som satt och spånade fram det här, att vi ska ha ägg och vi ska ha en hare och vi ska dricka must, fast det heter påskmust. Om du inte har sett den, så är det bland det roligare, tycker jag faktiskt han har gjort.
Ja, den är väldigt rolig. Den är rolig även för en kristen faktiskt. Annars kan ibland, han har en hel del skämt om kristendom som ibland kan kännas lite att de verkligen är gjorda av någon som inte alls liksom är inne i kristendomen, utan utifrån. Och den här är kul även för en tro.
Men när vi fortsätter här då, den här lammet då som... Ja. Som hör till påsken.
Ja, lammet är ju den andra stora måltiden. Och i Sverige hade vi kanske inte tillgång. Lammen hade ju ännu inte, var inte ätbara ännu. Om de hade väl inte ens fötts, så hade de fötts från för små. Så man åt inte lamm i gamla tider i Sverige till påsk. Möjligen någon gammal insaltad fårfjol. Men däremot så inom den judisk-kristna traditionen är ju lammet det absolut viktigaste påskmaten. Påsk betyder ju passera. Det har ju att göra med det här att då uttåget när judarna flydde från Egypten, där de hade blivit förslavade, och att då Gud sa åt dem att de skulle stryka blod på, de skulle offra ett lamm av jätterna eller killingarna och stryka av dess blod på dörrpostarna, och då skulle Herrens ängel som gick och dödade allt förstfött gå förbi, passera de dörrarna, och därifrån kommer namnet påsk. Och det här är ju 3000 år sedan, och sedan dess har ju då judarna ätit lamm till sitt påskfirande. Och det gjorde ju Jesus också, och hans påskfirande var ju precis då innan han utlämnades och korsfästes. Och därför blev ju den kristna påsken, tog ju över mycket av de judiska symbolerna, men då blev lammet en symbol, eftersom man talar om offerlammet redan mycket i Gamla testamentet, om rena offerlamm, oskyldiga offerlamm och liknande, så blev Kristus inom den kristendomen då det rena offerlammet, och därför så blev lammätande till påsk fortsatt att vara viktigt även för kristna, även om det inte fyller riktigt den liturgiska strikta som inom judendomen. Är det verkligen helt klart vad man äter, i vilken ordning och vad som hör till vilka högtider. Det är liksom en del av religionsutövandet att äta måltiderna. Kristendomen sker med religionsutövandet i kyrkan, och sen går man hem och äter en middag. Men det är ändå naturligt att man har lamm på bordet, även om det kanske inte riktigt alla kristna har det varje påsk, så är det ändå naturligtvis väldigt naturligt att ha det.
Men är påsken en av våra äldsta traditioner, skulle du säga?
Ja, alltså det är i alla fall, det är en av de, det är den viktigaste kristna traditionen, och dessutom är det ju en tidigare en judisk tradition, så den är ju 3000 år gammal. Så för att vara en religiös judisk kristen tradition så är det ju den äldsta som vi kristna firar. Sen finns det ju sådana här traditioner som att man firar midvintern och midsommaren. Att man firar vår, som är svårt att säga riktigt hur gamla de är. De har ju firats på väldigt olika sätt och har ju ingen koppling på det viset och ingen religion. Men det har ändå funnits sådana traditioner sen
midvinterblot.
Ja, precis. Och julfirandet, ordet jul kommer ju från faktiskt det hedniska mer firandet, även om man betecknar den kristna julen med det ordet. Men så det beror lite grann på hur man räknar, men det är helt klart den viktigaste och äldsta kristna traditionen, det får man ju säga.
Men du älskar ju julen över allting annat, och men om julen är en 10 av 10, hur ligger påsken till för dig då?
Det beror lite grann på hur man räknar. Alltså julen är ju, det är ju först en månad advent nästan, och sen är det liksom nästan en månad jul. Och det är ju, tar man profant så blir ju det en 10. Tar man profant så blir ju påsken kanske bara en 6 eller något sånt. För det är ju ändå bara, man pyntar huset och det är roligt. Men pyntet sitter kanske bara uppe någon vecka. Ska man vara ärlig så är det egentligen bara en dag man verkligen firar själva påsken. Det är sällan man gör så mycket. Vi har alltid, det blir ju inte år i vanliga fall, att vi alltid gäster på några påskluncher efter. Så vi firar med släkten på påskafton. Och så har man gäster på annan dag eller påskdagen. Så det i alla fall blir en 2-3 dagars fest med påskmat och påsktraditioner och ägglikör och kinderägg och sådär. Men i alla fall, det är ju en ganska kort, så man får väl säga att det är ju inte alls lika stort som julen. Men det är ändå lite större än Valborg och midsommar och sånt, som bara firas en dag. Men inte Uppsala, då firas i Valborg i 2 dagar. Så det är ändå det näst största kanske ändå profana. Men det är klart, nyår är ju ganska stort också profant. Men ser man den religiösa innebörden, då det är ju hela stilla veckan. Man går i vanliga fall då i kyrkan på skärtorsdagen. Först biktar man sen en dag i början av veckan. Sen är det skärtorsdagen, det är långfredagen. Sen kommer stora påsknattens mässa, och då har man kanske firat på dagen innan, om man är lite, varit i Sverige många generationer och inte riktigt håller på det där att man först ska fira på påskdagen, och sen har man gästerdagen efter. Så det är helheten med den viktiga kristna innebörden och dessutom det roliga profana. Och har man då kanske låtit bli alla fester och alkohol och grejer under fastan, så blir det ju en otrolig glädje i att plötsligt allting är tillbaka också.
Men det är lite intressant där, för att julen börjar ju tidigare och tidigare varje år. Och där är ju min analys att det är en kommersiell högtid. Alltså att man går ut i handeln och spenderar. Medan då påsken, kanske man börjar pynta någon vecka innan och håller på midsommar. Mm. Den går ju bara av stapeln just under midsommar. Som semlan som alltså säljas tidigare och tidigare. Det finns inte den här kommersiella kopplingen till varken midsommar eller påsken.
Påsk är ju lite, det är ju den största godishelgen under året. Det är det väl fortfarande. Det säljs ju. Och det är klart, förr i tiden gick ju, när vi var små så gick man ju alltid påskkärring på skärtorsdagen. Så då började ju godisätandet redan då.
Men man börjar ju inte 2-3 veckor innan att äta påskgodis, utan man lyckas ju ändå hålla sig till den här helgen. Medan man inför julen äter julbord i 5-6 veckor nu.
Men så är det verkligen. Det är ju ingen som börjar. Alltså de börjar ju dekorera. Butikerna börjar naturligtvis påskskylta någon månad innan med olika påskägg och påskgodis. Men jag tror det är väldigt få människor som faktiskt köper ett pappägg fyller det med godis och ger någon en vecka före påskafton. Ja. Eller polis först att man ska hålla på att äta 7-8 ägg till middag varje dag under veckan eller flera veckor före. På. Ja. Det blir, och egentligen finns det inte så mycket påskmat. Det är ju ägget och det är lammet. Sen brukar ju tidningarna när de rekommenderar påskluncher och sådär påskmat, då slår de på lite allmän vårmat. Lite sill som vi är vana med, sill till jul och midsommar. Och, fast det egentligen inte har ett gift med påsken att göra. Och lite lax för att det har man ju till vårluncher och vårmiddagar. Och det passar ju bra. Det är lite det gamla brännvinsbordet som alltid dyker upp med lite kall fisk och lite ost och smör och brännvin och öl. Påsköl är ju en gammal tradition. Man hade ju högtidsöl till alla högtider. Man gjorde ju ett starkare öl då till jul och påsk och begravningar och bröllop och andra större kristna högtider också. Och så för fest så hade man ju stark öl och därför finns påskölstraditionen och därför vill man ha lite liknande. Men absolut, när jag håller med, den är ju inte alls lika kommersiell som julen. Och där är väl julen det som verkligen utmärker sig. Men det är klart, och sen i alla fall det här pyntet, det tycker jag är trevligt, för man pyntar ju inte så mycket många gånger. Jul är ju extremt mycket pynt. Och advent. Men Halloween har ju blivit pynt i barnfamiljer, att det sätts upp lite spöken och sådana grejer. Och pumpor. Och så är det ju påsken som ändå, jag menar, vi har 5 flyttkartonger med julpynt, vi har 1 flyttkartong med påskpynt. Men det är ju ändå att man har en timmes pyntning. Man fyller ändå huset med kycklingar och ägg och tuppar och hönor och så det är ju ändå att man ändrar. Det här brukar ju forskarna tala om, det här med undantagstillstånd. I länder där man har karneval, då sätter man ju också upp jättemycket så här glittriga, glammiga girlanger och liknande för att markera att det är karneval. Oktoberfesten har de här blåvitrutiga fanorna och liknande. Just det. Och det handlar ju om att man ska förstå att det är ett undantagstillstånd. Att man får göra det annorlunda, det är inte riktigt en vardag. Man kan ha kitschigare smycken, det kan få vara lite glittrigare och glammigare än det brukar. Och när det är karneval så är det ju dessutom då att man inte liksom har riktigt samma normsystem än som till vardags. Utan det accepteras lite allt möjligt.
Och har man då en kyckling one piece så kan man ha på sig den på påsken.
Ja, precis.
Men där med julölen, jag tänkte slänga in lite dryckesrekommendationer till påskbordet.
Ja, men det är väl trevligt. Har du inte fått någon fråga om det till och med, eller?
Vet faktiskt inte. I så fall har jag missat den. Vi har lite frågor vi ska hinna med här. Men just julöl så måste jag säga att min favorit varje år som står otroligt stabilt är Oppigårds Easter Ale.
Påsköl menar du?
Ja. Vad sa jag för någonting?
Julen.
Ja, du ser.
Påskölen.
Ja, det är isoleringen.
Oppigårds.
Den tar på oss. Mm. Har du provat den i Australien, Oppigårds?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte provat den i år i alla fall. Oppigårds brukar göra väldigt bra grejer. Så det får jag se till att beställa från Systembolaget. Då kommer de inte leverera någonting för några veckor säkert.
Men. Och sen också när man ska då äta det här med laxen, den feta och allting som finns på ett påskbord, då behöver man ju ett bra allroundvin. Jag tar gärna just till laxen och den fettman som finns, så är det ju gott med en chardonnay som har fått en rejäl smörighet och fyllighet.
Ja. Absolut. Ja,
men du drar dig till Tyskland antar jag.
Ja, det gör jag ju. Alltså för mig är påsk lite grann. Själva påskafton har vi ju alltid firat med släkten och då ska man ju gå i kyrkan på kvällen. Så då brukar vi ha ganska lite, typ någon lite mer mörkare påsköl, en snaps kanske till den. Och inte ens alltid snaps på själva påskafton faktiskt. Och sen lite rödvin till lammgrytan. Något lättare så här eftersom det är mitt på dagen, kanske en Bechollet eller något sånt. Men sen den här, när vi har vännerna och inte släkten då på påskdagen eller annan dag, då är det alltid snapsar och till förrätten. Och sen är det en orgie i Riesling. För det är den här, det har varit fasta, en del kanske har druckit, en del inte, men man har kanske druckit mindre i alla fall eller inte alls. Och så är det vår plötsligt, Riesling dricker man inte så mycket under vinterhalvåret, ändå sommar. Så det är lite den här känslan av att nu plötsligt massa kylda, gärna halvtorra, så det är lite av den här sötman i dem också. Det är mer klassiska tyska, lite halvtorra eller halvtöta Rieslingarna. Alltså det tycker jag är fantastiskt sätt att börja, typ en Kloster Eberbach spätles eller något i den stilen. Underbart att fira till påsk.
Jag kastar in en Chardonnay från Franschhoek i Sydafrika, och det är ett område som jag har fått möjlighet att besöka några gånger, och jag tycker att deras vita viner har blivit bättre än deras röda viner. De har jättehärlig fruktstruktur, elegans numera. Så där blir det Franschhoek Cellar Reserve för 149 kronor, och det klarar till och med vårlammet. Och har man möjlighet att åka till Sydafrika så skulle jag rekommendera Franschhoek. Jag skulle säga att det är ett av världens tre vackraste vinområden. Och sen rödvinsmässigt så tänkte jag kasta in, jag dricker ju uteslutande råneviner, men jag tänkte ta mig utanför mina vanliga områden här. Så det är vi i norra Italien i Alba. Ja.
Jag hoppas du skulle sagt Bergerac kanske.
Ja, nej, utan här blir det från Alba och den kullen där. Och den är ju bland annat känd för sin tryffel, vita Alba-tryffeln. Och då tar vi en Barbera. Där är ju Nebbiolo och Barbaresco, är ju de två giganterna i Piemonte. Men Barberan har blivit så mycket bättre de sista åren. Det har varit en sån här folkdruva. Men nu gör man det med lägre skördeuttag, man gör den lite mer komplex. Så att i år tänkte jag dricka en Barbera d'Alba Superiore som har lagrat i minst ett år. GD Vaira, 15%, 199 kronor. Det här är gott.
Jag har ju eget röde därifrån som jag inte får säga att det är gott eller att jag rekommenderar folk att köpa.
Just det.
Det får bli totalt förbjudet. Men möjligen kan jag väl säga att det är nog ändå, om man ska prompt dricka det, vilket man naturligtvis bör låta bli då, så passar det i sånt fall i alla fall bäst till land, skulle jag säga.
Ja, vi är inte ens sponsrade. Vi har inga intäkter på de här poddarna tyvärr, utan
vi har Patreon, och det är, jag gick in och tittade på det och tänkte, jag trodde vi hade börjat få $400 per avsnitt och tänkte, då täcker det ju faktiskt inspelningskostnaderna. Men sen fick jag höra om att det tydligen bara var hittills inkomna, och så hade det varit något fel, så vi hade inte ens fått de pengarna. Men vi, fler och fler som klickar, desto större möjligheter får vi, och det vore ju underbart om det faktiskt kan börja löpa på att vi får någon form av, ja, inte går i förlust, kanske mer får lite arvode via Patreon.
Ja, precis. Så att alla som har sponsrat oss via Patreon, så har det bara dragits en gång, kan vi säga. För att det är ganska svårarbetat det där Patreon, så vi har inte riktigt fått det att fungera förrän nu.
Målet är att det ska dras varje månad.
Ja, exakt. Jag ska
försöka har du mer om drycker till påsk?
Ja, nej, men jag tycker att man måste ju ta sen äggtoddy.
Ja.
Och det är ju enkelt. Två vispade äggulor, 1-2 matskedar socker, 4 centiliter kan man slänga i konjak, eau de vie, brandy, calvados, mörk lagrad rom. Precis vad man känner för.
Jag är ju en fantast av ägglikör. Det kanske är som en år i Tyskland. Typ. En av de bästa ägglikörer som finns, det är faktiskt, vad heter det, den här delikatessbutiken i Dalienmarkt i München. Den, nu tappar jag namnet. Den får ni i alla fall inte tag på. Men man kan göra den bra själv också. Jag har faktiskt en av mina gamla kokböcker som inte längre går att köpa. Så har jag ett recept på min egen ägglikör. Och då tar man 12 äggulor, 175 gram socker eller sötningsmedel, 1,5 deciliter rom eller konjak, 1 deciliter vodka, ett stänk punch, 0,5-1 deciliter vispgrädde och lite vaniljextrakt. Och så vispar man ihop det där. För bästa resultat så vispar man upp det under lätt uppvärmning i vattenbad, så det tjocknar lite grann, inte för mycket. Och sen lägger man det på en flaska och låter stå ett par dagar i kylen. Sen får man ta fram den lite innan, för risken är att den blir så tjock. Har man kokat och skjutit den, då kan den bli så tjock i kylen att man inte får ut ur flaskan. Och sen har man då en riktigt krämig och fyllig då ägglikör, och det tycker jag man ska dricka massvis av till påsk. Och jag serverar ju alltid till efterrätten i man halverar kinderägg. Och så sätter man en liten kinderägg som en båt på valfri efterrätt, och så fyller man den med ägglikör.
Underbart. Hinner man göra den till påsk? Det här kommer ju ut på torsdagen här.
Det går att göra den direkt och äta den på en gång också. Dricka den på en gång eller äta det, får man äta den med sked. Den vinner ännu mycket mer på en stå en eller två dagar i kylen, blir den ännu lite bättre, skulle jag säga. Och använd inte silversked där om ni äter med sked, för silver och ägg blir inte gott.
Ja, men jag tänkte att, är det någonting mer kring påsken som man måste känna till?
Skulle väl i sånt vara påskäggens historia? Jag kanske drog dem förra året också, men det är ju en väldigt gammal tradition att skänka bort ägg som present till till då påsken. Medan det är från 1800-talet som de här pappäggen i godis dyker upp som man fyller och blivit vanliga.
Men de har ändå varit med i över 120-130 år.
Ja, det har de, absolut. Och idén med påskharen, det är ju en myt som kommer från Tyskland. Det var lite pinsamt det här, men Melker frågade mig faktiskt för någon vecka sedan. Finns påskharen på riktigt? Och jag var tvungen att säga att han kanske inte gör det, det kanske mer är en myt. Och då sa han att han hade genomlistat det. Så han började inte alls gråta som med barn som för att tomten inte finns. Men sen några dagar senare så frågade han om då kattpojken fanns på riktigt. Och när jag sa att det är ju bara en saga, då började han gråta.
Nej.
För då var det Pyjamashjältarna, som är en sån här film som går på barnkanalerna. De hade han tänkt att nog ändå fanns på riktigt.
Men jag tänkte på det här. Vi har ju fått en fråga här. Och det är: hej och tack för en trevlig podd. Min favoriträtt är wienerschnitzel och det var trevligt att höra eran podd om schnitzel, och jag beställer alltid denna schnitzel i Berlin det ena gånger eftersom standardiseringsinstitutet DIN ligger där. Jag tar alltid en wienerschnitzel med pepparrot och tycker det är så gott. Denna goda krydda med lite tryck i och komplexa smakförhöjare. Jag är otroligt förtjust i pepparrot själv, kan jag ju säga.
Mm.
Att allt som går att äta med pepparrot, det har jag dit till.
Jag har aldrig ätit schnitzel med pepparrot. Så det borde jag testa.
Och jag kan tänka mig att det bryter av fetman rätt bra.
Mm.
Men till min fråga, kan inte Edvard berätta historien med vikingadrycken mjöd och hur denna dryck är uppskattad idag? Honungsvin verkar nyttigt dessutom, men framförallt om det är något att använda till ostbrickan. Och det här är från Kalle Blomgren. Och innan vi går in på mjöden här så har vi fått lite kommentarer från Finland, vilket vi uppskattar enormt mycket. Och då är det från Christian Westerholm. I senaste poddet evigt tjat om den finska drycken Sima heter mjöd på svenska. Farinsocker, en gnutta jäst, vatten och russin, eventuellt förbjuden i Sverige. Och sen så har vi även fått här från Camilla. Sitter och lyssnar på det senaste poddavsnittet medan jobbar. Tack för en rolig podd, jätteroligt att lyssna. En liten kommentar om Sima som Mats pratade om i senaste avsnittet. På svenska i Finland heter drycken i fråga mjöd. Ingen finlandssvensk skulle prata om Sima. Det finska namnet på drycken Sima uttalas dessutom med kort i. Med långt i, Sima, betyder i fiskelina. Från Camilla. Så vi satt och pratade om fiskeliner sist.
Det här var intressant. Det är ju verkligen inte liksom mjöd enligt rikssvensk bemärkelse. För den görs ju på
Nej. Honom. Exakt, och det här tänkte jag att vi skulle behöva klara ut. För att i Finland då, bland finlandssvenskar, så pratar man om mjöd. Medan den svenska mjöden, vad är det för någonting? Eller? Ja.
Alltså normalt sett är ju mjöd är ju alltså jäst honungsvatten. En alkoholdryck som man gör. Alkohol bildas ju när socker jäser. Och man kan ju, allting som innehåller socker går därför att göra alkohol på. Och gör man det av honung så blir det ju mjöd. Och det här är inte någonting som bara funnits bland gamla vikingar. Utan redan 7000 år före Kristus gjordes det mjöd i Kina. Man har gjort mjöd i Indien, i Mesopotamien. Man har gjort det greker, romare, maya, indianer. Det är helt enkelt så att historiskt bilder man ju blir berusad precis som nu. Men man hade väldigt lite tillgång till socker. Så allt som var sött letade man rätt på, jäste. Druvor, bär, frukt, honung, och tidigt lärde man sig också att om korn började gro eller säd överhuvudtaget började gro så blev det sött. Det är det vi har malt och gör öl på. Men i fornordiska tider så fick ju mjöden en särskild ställning. Det var liksom den finaste alkoholdrycken, eftersom vildhonung fanns det ju väldigt lite. Så det var en väldigt dyr, väldigt ovanlig dryck som gick att få små mängder av. Och därför dracks den naturligtvis av kungen. Man dracks den när man slöt avtal vid vissa speciella väldigt viktiga högtider. Och det finns ju många sådana här historier om hur Odensdag, det så kallade suttungamjödet från jättarna, och gav det till asar och män som skulle ha det för att kunna skalda. Eller det finns flera, det förekommer på flera håll i den från nordiska mytologin då, de gör det. Och därför har vi kanske fått för oss att en av de stora myterna om vikingatiden är ju att de alltid drack sig fulla på mjöd. För det första kunde de nog inte dricka sig brusade ofta som de ville, för man hade ju inte den odlingen, man hade inte ens den mängden säd och liknande. Men de gillade naturligtvis när de kunde göra det. Men då var det oftast öl eller mölska, alltså en blandning av öl och mjöd, där man jäser både malt och honung. Väldigt ofta hade man bär i också, så det kunde vara som en nästan Berliner Weisse mit Schuss. Man har hittat arkeologiska fynd som är någon form av veteöl som även innehåller både bär och honung, och allt det där har man jäst ihop. Det var nog ganska gott. Men det blir vanligare med mjöd i och med kristnandet faktiskt. Alltså även om det har sin högsta status under vikingatid, så klostren när de kommer. Munkarna kunde ju konsten med biodling, och det var ingenting som funnits tidigare. Och då fick man ju enormt mycket mer honung. Och munkarna hade ett stort behov av biodling. Och
det var... Munkarna, gjorde de det här på heltid eller var det en bisyssla?
Ja, det var nog en bisyssla. Det är roligt, en göteborgare. Men det roliga var att grejen var, det var egentligen inte honungen de var ute efter så mycket som att de behövde vaxkakorna för att göra vaxljus. Det gick åt enorma mängder ljus i den medeltida kyrkorna. I den katolska traditionen så tände man ju ljus av alla möjliga liturgiska skäl. Och därför så behövde man massa bin, och så blev honungen liksom mer eller mindre över. Och det gjorde att det fanns en god tillgång till honung efter kristnandet, eller efter klosterväsendets införande. Så folk kunde göra betydligt mer mjöd än tidigare. Höjdpunkten var väl någon gång kring Gustav Vasa, alltså efter reformationen. Han gillade mjöd, och det dracks mycket mjöd i slottet och kring hovet. Men i och med att protestantismen inte använde lika mycket ljus, man tände inte på samma sätt för avlidna förfäder och liknande, och inte vid Maria-skulpturer och helgonbilder, så gick sen faktiskt biodlandet ner. Och även om man fortsätter göra både mjöd och kanske ännu oftare mölska i bondesverige fram till 1800-talet, så klingar det ju ändå ut. Det 1500-talet står väl ändå lite grann på toppen då. Det lever kvar i Uppsala, eller snarare det kommer igen i och med göticismen och den här vikingakulten i Uppsala. Så börjar man då servera mjöd ute vid högarna. Så studenter vallfärdade på 1800-talet ut till Uppsala högar med studentmössor på och uppklädda, och så drack de mjöd ur horn för att då känna sig som riktiga gamla vikingar. Och här börjar vi närma oss lite grann det finska frågan faktiskt. För den mjöd som serverades där, de unnades inte liksom äkta honung och gjorde det på. Och man visste inte heller hur mjöd smakar. Folk ville ju ha alkohol historiskt, och det fanns väldigt lite honung, så man jäste ju alltid ut honungen. Vi kan räkna med att mjödet alltid var torrt, att man alltid ville ha så mycket alkohol som möjligt. Gustav Vasa kanske hade råd att söta det och ha lite sött mjöd, men tidigare med den honungsbristen, allt honung skulle bli alkohol. Alltså var det blev ändå blommigt och trevligt liksom, men det var helt klart torrt som ett vin, fast med honungssmak. Men det här Uppsala-tiden då, 1800-talet vid högarna, då ville man ju ha någonting som man trodde mjöd smak, och man tänkte att det skulle vara sött, och man visste inte ens att det skulle vara kolsyrat. Så då fick man någonting som gjorde snarare på farinsocker och russin och liknande. Och väldigt starkt däremot, och väldigt sött. Och det är den typen man fortfarande för en 15 år sedan kunde dricka i såna här gamla 1800-talshorn vid Uppsala högar. Medan som sen när de bytte ägare, så har de gått över till mer någon... Jag tror inte de har rättighet riktigt för det längre, så det är mer någon sån här lite mer folkölsliknande, ganska bubblande, kraftig och inte lika söt variant de serverar nu. Men där har vi i alla fall, så det de gjorde där, det är ungefär det som också då i Finland kallas mjöt, eller var det simma,
precis, inte fiskelina utan simma.
Det kanske korrekt ska kalla det då finskt farinmjöl, eller finskt russinmjöl eller något sånt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänker de här vikingarna då, den här mytologiserade bilden om dem som plundrare och var runt i Europa på sina erövringståg och så vidare. Och sen stärker de sig då med lite blommigt honungsvatten. Det är lite grann som att man på sig rosvatten när man ska ut i krig.
Ja, det har ju en blommig ton. Ja, det har det ju naturligtvis. Men det ansågs ju vara en gudadryck och man blev besjälad. Och det viktiga var väl att man blev berusad när man skulle både till fest och till plundring, så var väl ruset en hjälp liksom. Sen har ju då mjödet fått väldigt olika karaktärer i olika. Mjöd är ju fortfarande stort i Polen. Men där är det ju, jag ofta köper polsk mjöd och då är det ett starkvin, ett sött starkvin på flaskor som håller ganska länge. Man kan ha stående i barskåpet. Det hör för övrigt till det här man måste ha i varje barskåp. Det glömde jag nämna några gånger sedan när vi hade den frågan uppe, lite polsk mjöd. Och i Sverige finns det däremot mycket varianter nu. Det finns den här mjödhamnen som gjort väldigt mycket för svensk mjödproduktion och mjödimport. Så det finns jättemycket kul. Jag var på en provning på Öl- och Whiskymässan i Nacka för några år sedan med säkert 30 olika mjödsorter som jag blev oerhört begeistrad av. Jag hade tänkt att verkligen fortsätta för det. Sen var det lite tråkigt för en av de där sorterna visade sig vara de hade en etikett av en eld, och den elden var från ett foto på en brinnande medeltidskyrka som hade bränts ner, och det tyckte jag var oerhört osmakligt, liksom kulturförstörelse, attacker mot religionsfriheten och mordbrand skulle liksom, det, enligt någon då, kul för vikingar hatade ju kristna ungefär, och det känns lite, det tyckte jag var väldigt obehagligt, så jag tappade lusten på grund av den där.
Vi har pratat om vinetiketter, att det alltid är djur på dem nu för tiden för att det säljer så mycket. Ja. Men mordbrand och kulturförstörelse ser du inte som någon säljande etikett då?
Nej, jag tror att ska mjödet bli lite bredare än bara väldigt små grupper av vissa kanske då fornnordiskt skäggiga, lite halvsatanister, så är det, måste man nog ha en annan typ av etiketter. Men alltså mjöd är en kul dryck, mjöd kan bli väldigt gott. Jag har själv ett recept i en av mina kokböcker också och har gjort mjöd hemma faktiskt flera gånger. Och jag väljer då att bara köra honung och jäsa ut det helt så det blir helt torrt. Och sen lägga det på tryck så att det blir rejält kolsyrat. Men en enda liten krydda har jag faktiskt. Jag har pors, för det hade man ju ofta i öl innan humlen kom till Sverige. Så kryddade man ofta med pors. Och lite pors i gör rätt mycket. Då blir det ändå lite mer bäska och tryck i det hela.
Exakt, nu skapar jag. Jag tänkte på det. Vi måste faktiskt hoppa tillbaka ett steg här för att gå tillbaka till påskmaten. För att nu har vi alla våra restauranger i kris i landet.
Ja.
Så att vill bara säga det att har ni möjlighet att köpa sill, köpa helgpåsar, köpa mat från restaurangerna istället för dagligvaruhandeln, så gör det. För att många restauranger erbjuder just påskmat och säljer den till konsumenter så man kan ta hem det.
Det är väl jättebra. Jag menar, okej, livsmedelshandeln har också tagit lite stryk, men inte alls på samma sätt, för alla måste ju ändå äta. Utan små delikatessbutiker och restauranger är ju de som har varit mest illa, och restaurangerna har det väl ändå allra värst. Så absolut, försök att beställa, försök att köpa mat från restaurangerna. Köp matlådor och köp påskmaten.
Ja, köp deras sillar och köp vårlamm och allt ni hittar.
För det håller ju på att gå helt åt pipan. Alltså det är KB, min favoritkrog, är hotad. Georg Sörman, min herrekipering jag gått till från jag gick i åttonde klass och köpt kläder i och liksom känt i alla år och har gått i konkurs. Det ena, Kungsholmens trikåaffär som är 175 år eller något, är ju jättehotad tydligen. Så dit måste också folk gå och handla. Jag hoppas verkligen Vinjas inte för illa, för de levererar ju mest till restauranger, så det håller på att gå åt pipan med hela gastronomin och alla just de här roliga små butikerna och fina restaurangerna, de man tycker bäst om, det är ju de som går omkull, det är ju inte de med stora ekonomiska muskler som går bort i första ledet.
Nej, men ta hand om era lokala delikatessbutiker, slaktare, restauranger, fiskdiskar. Jo, jag har en till fråga här från Love Eriksson från Jämtlands gymnasieförbund. Hej Edvard Mats, jag och min vän undrar vilka svenska populärhistoriska författare ni anser pålitliga och allmänt duktiga på sitt jobb. Namn vi själva undrar över är Herman Lindqvist, Peter Englund och Dick Harrison. Ha det bra, ta hand om er.
Ja, det är ju liksom att jag ska då vara smakdomaren här, eller inte en smak utan den som bestämmer vem av de här som är historiskt korrekt. De är ju, det är väl inte helt rättvist. Jag menar, jag har inte ens något formella betyg i historia själv, även om jag läst lite i historia. Jag har 10 års allmän humaniora på universitetet, men det blir lite högmodigt, men jag uppskattar alla de här på sitt sätt. Peter Englund är ju oerhört duktig och begåvad, både stilistiskt och historiefackmässigt. Han är ju formellt, jag menar, han är ju väl professor till och med. Sen kan jag tycka han är lite för, han är en sån här som går in i en liten, ett slag som Poltava eller liknande och skriver alla detaljer. För jag är lite för mycket cocktail, flyta över, vill lära mig lite av allt människa för att riktigt fastna för hans. Det betyder ju inte, jag menar, det är helt, jag menar, han är ju rekommendabel på alla sätt. Men jag kanske kan tycka att det kan bli lite för tungt med en sån bok. Men de som orkar är ju strålande. Kommer vi till Dick Harrison, är ju han fenomenal. Han är ju otroligt produktiv och ändå är han ju naturligtvis helt korrekt. Han är ju också akademiker. Och jag är imponerad hur allt han får ihop i alla både tidningar och böcker och allting. Så det är ju verkligen också en person. Jag satt faktiskt bredvid honom på en förlagsfest en gång. Men det är imponerande. Sen Herman Lindqvist är ju inte då historiker. Och han har ju fått då kritik för att det är av proffshistoriker, då, yrkeshistoriker, för att det är något litet fel här och var. Men jag själv någon gång skojat om det där. Men alltså, kan man se att om man var ärlig så har han gjort enormt mycket för det svenska historieintresset. Och han kan ju berätta historia på ett intressant sätt. När ingen längre läste historia och hade fullständigt upphört så fick ju han historieämnet att bli stort igen i Sverige. Och hans böcker är ju roliga, de plöjer man ju, de läser man. Och skulle det vara någon liten gammal myt som kommer med någonstans eller något så tycker jag att det är inte, det bryr jag mig faktiskt inte om. Utan det, absolut, det man måste se skillnad på någon som är historieberättare, en journalist, en skribent, en duktig författare som läser in sig och skriver, som jag själv, och sådana som är jobbar heltid med universitetslön och forskar och doktorerat och liksom går på primärkällor och talar om metodologi. Men grejen är att universiteten har ju tyvärr fått en ny princip, kan man säga, att deras texter inte ska kunna vara läsliga. Det är ju tyvärr så att avhandlingar och överhuvudtaget akademiska är nästan rakt igenom oläsligt för vanligt folk som inte gör det på betald arbetstid. För de är så fruktansvärt tråkiga och formella och så styrda av meteorologiska diskussioner. Den här synen på att det ska vara som naturvetenskap, humanioran. Medan går man tillbaka till ja, åtminstone fram till början 1900-talet, men egentligen kanske det räcker att gå tillbaka till 1970-talets slut, så är det ju fortfarande roligt och läsvärt. Liksom. Men det blir tråkigare och tråkigare. Från någon gång 1900, kanske andra världskriget och framåt har ju akademiska texter bara blivit mer och mer oläsliga. Och det funkar väl som en första, det för att det ska vara väldigt korrekt och jätte, liksom, så för den akademiska världen. Men det går ju inte att tro att de blir bästsäljare ute i bokhandeln och att liksom miljon publik ska läsa det, utan då behöver man den här typen som Herman Lindqvist som populariserar och får det att bli läsvärt också. Så, nej, men jag kan rekommendera alla tre, men ska du skriva en lärobok i historia så kanske du ska hålla dig till dem som är disputerade i ämnet.
Ja, men här kan man ju rekommendera också att lyssna på deras alster på ljudbok nu när man sitter i isolering medan man sorterar familjealbum eller krattar höstlöven i trädgården.
Mm. Ja, men det är väl jättebra. Ja. Ljudböcker är ju väldigt trevligt. Det tycker jag verkligen man kan rekommendera alla. Antingen så kan man köpa dem en och en, eller också kan man betala om man har, ska lyssna på flera i månaden, en sån här typ Storytel eller allt vad de heter, Bookbeat. Och det har jag gjort ett par år nu faktiskt, och när jag promenerar eller tvättar eller städar så lyssnar jag på ljudböcker.
Ja, men det är ett trevligt sätt. Jag lyssnar igenom hela den här historien om Sverige från istid till framtid, Herman Lindqvist. Det tog rätt lång tid. Ganska många timmar.
Jag är det, men jag tycker ändå det går förvånansvärt snabbt med jätteböcker av den grunden. Om man tar en timmes promenad varje dag, en timme röja i köket varje dag, då blir det ändå 14 timmar per vecka. Det blir en 60 timmar i månaden. Det blir ganska mastiga mängder av tiden då.
Det är ju sånt här man måste ha gjort om man skulle komma med på spåret någon gång. Jag tror att du har betydligt större chans där. Skulle du vilja vara med i det programmet?
Jag är faktiskt väldigt dubbel till det. Alla frågar om jag inte var med på spåret. Det skulle vara svårt att säga nej om man blev tillfrågad. Jag vet att jag har en bekant som tyckte vi skulle ställa upp. Och det kunde jag inte säga nej till heller om det skulle. Men samtidigt så att... jag har ju varit med i massa frågesporter i tv. Så här, mindre viktiga, mindre kanaler och så. Större kanaler också, SVT och så, med Vem vet vad och vad heter de, och Smartare än femte klassare, varit med Alla mot alla i kanal 5 och så. Men grejen är att man blir ju så nervös, så jag missade till och med i, vad heter den, klassfesten missade jag Haitis huvudstad Port-au-Prince, där jag visserligen bara varit en gång själv, men jag hade varit ett par veckor där, och Gunilla har ju haft sitt stamställe där, Hotell Olofsson, hon har varit på hur många resor som helst i Port-au-Prince, och jag kommer inte ens ihåg det, för man blir så låst i huvudet, man blir så nervös, man blir alltid mycket sämre än de som sitter i den bildade medelklassen som sitter hemma i sofforna. Och det är lite pinsamt. Sen är jag ju ingen kalenderbitare, jag kan mycket sammanhang och stora och liksom lite halvt om allting, men jag kan inga årtal, jag kan sällan liksom de här exakta grejerna, utan jag är mycket mer fluffig i mitt kunnande. Det är mycket men fluffigt, så risken är ju att jag skulle, sen är det rätt mycket tur vilka frågor man råkar på, så risken är att man skulle kunna göra bort sig, och folk tror ju att jag är extremt kunnig för att jag pratar ju om såna här saker, om kulturhistoria och sånt. Fast då läser man ju ändå på innan. Det är inte så att allting kan man i huvudet, det mesta läser man ju på. Och då kan det bli en rätt stor besvikelse om de tycker, men han kan ju sjutton mindre än jag, i alla fall inom mina favoritämnen kan han mindre än jag, kommer nästan varje lyssnare tänka. Så jag är inte helt säker på om det vore helt perfekt. Jag skulle bli fruktansvärt nervös i alla fall, för det betyder så mycket. Om man gör någon, liksom någon grej, någon idrottsgrej eller något, då skulle jag ju bara tycka det var kul att jag förlorade. Om det var någon frågesport i modern popmusik eller något, skulle jag också närmast vara stolt att jag inte kunde något. Men när det är sånt här där jag borde kunna det, och så kan man kanske ändå inte det. Då skulle du vilja vara med i en frågesport i tv?
Jag tror alla människor i medelklassen i Sverige har funderat på att, eller någon gång drömt att antingen sommarprata eller vara med i På spåret. Så att jag tror samtidigt också, så tycker jag att ett riktigt bra sommarprat är ofta väldigt personligt.
Ja, verkligen.
Och jag vet inte om jag skulle vilja vara så personlig för en så stor lyssnarskara.
Ja, det är intressant. Det kan jag tänka mig att många inte skulle vilja vara. För mig är ju det, för mig var sommarprat bara en positiv upplevelse. Ja, förutom det här med bråket om saker som kunde klippas bort. Men jag övrigt att det var helt fantastiskt att sommarprata. Och verkligen den formen är alltså mitt favoritprogram att få göra alla kategorier. Men jag är ju en sån som aldrig kan hålla tyst om mitt inre. Jag pratar rätt brett om saker, lite för öppet kanske för det mesta. Liksom.
Men det här, någonting som jag tror också de flesta människor någon gång har reflekterat över, det, vilken musik de skulle välja.
Ja, jag tror...
Hur var det för dig där?
Jag gick in på Spotify. Vi bodde 2 månader på Mallorca i en liten by, den här där... Valdemossa, där Chopin tillbringade en jobbig vinter. Och en härlig liten by och jobbade därifrån. Det var en vår, egentligen skulle det bara varit vinter, men det var en tidig vår. Så apelsinerna var mogna och det var soligt på dagarna, man kunde sitta ut och sådär. Väldigt pittoresk, charmant på alla sätt, härlig mat. Men då satt jag där och skrev det här i ett litet rum där i huset som vi hyrde. Och skrev hela texten och sen... Så hade jag ju Spotify då, heter det väl. Det är det här med musik.
Ibland just det, ska... helt rätt.
Ja, och då började jag köra. Då hade det kommit så mycket. Då hade det kommit egentligen alla låtar som man var intresserad av, med något undantag, bara någon på Ramel som inte fanns med. Men, så då kunde jag sitta där och gå igenom alla mina gamla favoriter. Och, eftersom det var väldigt biografiskt, det handlade liksom om, det handlade inte om nutid, det handlade om egentligen mitt liv. Så blev det väldigt naturligt att också välja musik från de olika perioderna. Att det blev sånt jag lyssnat på när jag var 20 och sånt jag lyssnat på när jag var 30 och sånt jag lyssnat på när jag var barn. Liksom. Och några saker som betyder mycket för mig nu. Så det var ganska lätt att välja, men det var roligt också. Men man började med 40 låtar som vi kokade ner till 15 eller vad det ska vara, 11 kanske, 20 som skulle koka ner till 10 eller något sånt. Men... Det är kul. Jag tror väldigt många människor har suttit själva och gjort, skrivit små manus om hur det skulle vara. Bara gjort små sommarprat för sina vänner och sådär. Det vet jag i alla fall vänner som har gjort. Och det är egentligen en strålande programidé som det har blivit. Sen var det inte så superpersonligt när det började. Jag menar, Torsten Ehrenmark, som är en av de som gjort flest, han gjorde ju ett par sommarprat varje år. Hade alltid det sista på året och där var det ju kåserier. Han var ju aldrig så där att han släppte folk in allt för mycket på livet, utan han berättade ju om allt i sitt liv, men det var alltid egentligen bara det dråpliga.
Är man bra historieberättare så är det klart att det blir underhållande.
Ja, oerhört underhållande. Men han var ju expert också. Sen går man ut en självbiografi, där blev han väldigt personlig. Med en tragisk barndom och sådär. Men i alla fall, så den typen. Men det är väl det om en vanlig person som inte egentligen är så bra på att berätta historier och skriva böcker, utan är känd för att man är idrottsman eller politiker eller popsångare eller något annat löst folk som jag eller så. Då måste det, för att det ska bli starkt, måste man ha en egen historia som är värd att berätta.
Ja. Jag är så otroligt trött på alla män som spelar Welcome to the Jungle med Guns N' Roses. Den är med 3-4 sommarprat varje år.
Jo, det är vissa som är med. La Dolce Vita med är det After Dark som spelat in den, va? Var med. Den är väldigt charmig, men den var också med så där i nästan varje avsnitt under något år, någon sommar. Och så det är ju vissa. Sen vill ju gärna folk ha såna där som liksom visar I did it my way eller liknande, som illustrerar att de har levt sitt liv på sitt sätt. Så det kan ju bli lite för likartat, det kan jag hålla med om. Men folk däremot var det ju som alltid folk som skrev jättebra sommarprat, men vilken jäkla musik han har valt.
Ja, men det är just, jag tycker musikvalen säger väldigt mycket om, för förstår jag att det ligger enormt mycket tid bakom valen. Mm. Det handlar ju mycket om vilken bild man vill förmedla av sig själv också.
Ja, men verkligen, det är jättemycket. Det var någon som sa det här med musik förstår mig inte på, så jag låter mina barnbarn välja alla låtarna. Det var en destinerad konservativ herre som pratade om sådana saker, och sen var musiken bara allra senast, det var 14-15 och var det gillat liksom.
Vet du, man släckte in smurfits och sådana där, då vet man att det är riktigt bra.
Precis. Men jag har faktiskt, om någon är intresserad av min musik, så förutom att man kan lyssna på alla gamla sommarprat om igen, så ni kan gå in och höra mitt sommarprat, så ligger det faktiskt på Spotify dessutom Edvard Bloms sommar och Edvard Bloms vinter som spellistor, så kan man bara se vilka låtar, för jag fick göra vinter sen också samma år. De som blev mest röstade på fick jag även göra ett vinterprogram, och då fick jag lite, då blev lite annan musik där också, då, mindre biografiskt, mer bara musik, att det var allmänt väldigt bra.
Ja, det är fascinerande också när så här, svenskarna får välja vilka då. För de väljer väl vinterpratarna?
Ja, precis.
Jag vet att Micke D, trummisen i Motorhead, var en sån här som röstades fram.
Mm.
jag tyckte det var helt underbart otippat en dag.
Det får man verkligen säga. Det var...
Jag tror det är rätt underhållande, hans historia från turnéer och hotellrum tillsammans med Lemmy Kilmeister, den här legendaren.
Men är han svensk alltså?
Ja, det är han. Han är grekiskt ursprung, men född och uppvuxen i Sverige.
Men han måste nog ändå ha Jag vet inte, första året kan det ha varit annorlunda, men sen tror jag de har gjort så att det ändå är sådana som har sommarprat att man kan rösta på. Man ändå måste ha kommit in någon gång och sommarpratat först. Men ni får gärna rösta på mig någon gång mer på vinter, för det var rätt kul. Jag skulle inte orka göra det varje år. Det är ju några som får varje, mer eller mindre varje år.
Gammalt levengod är nästan där.
Det är ju ett väldigt stort arbete, så jag tror man vill nog ha en 5-6 år mellan. Det ska liksom hunnit rinna till lite nya upplevelser och saker. Men nu skulle jag faktiskt vara sugen att kunna göra det en gång till.
Jag tänker på Arlanda, står ju tomt nu tyvärr. Men där finns ju de här välkomstbilderna, Welcome to my hometown.
Ja, just det.
Har du fått komma upp där?
Nej, det har jag inte. Någon måtta för det var.
Vad kan man göra för att komma med där?
Jag tycker det är lite, i början var det ju verkligen de allra största. Sen blev det ju lite märkligt, för det är både levande och döda. De har ingen markering på om det är levande eller döda personer, och det känns lite konstigt. Men det kan man väl leva med. Men lite. Men sen tycker jag på senare år har det blivit väldigt... Det är ju naturligtvis framstående duktiga personer, men det känns lite nyckfullt ibland. Det känns som att de vill ha väldigt mycket olika människor av väldigt olika slag. Men det är möjligt att det är möjligt. Alltså det är jättesvårt med Hall of Fame. Det är möjligt att det är de 100 liksom viktigaste svenskarna. Men det är ju väldigt svårt att vad som ska styra ett sånt val. Samtidigt tycker jag om idén. Det är ju rätt kul när man kommer dit att det inte bara är reklam. Det är lite för mycket reklam när de har plockat bort lite och ersatt med reklamen. Men att man liksom att turister som kommer får se personer som liksom förknippas med Sverige.
Dolph Lundgren, tror du han hänger där?
Jag vet inte. Jag är en sån som är totalt okänd utomlands. Så, liksom, så för min del vore det helt meningslöst att hänga där. För det ska ju framförallt vara för utländska som kommer och liksom ser det här svenska de känner till som är från olika håll.
Jag tänkte så här, att vi ska avsluta med en fråga här. Jo, nästa avsnitt här måste vi erkänna att det är en tidigare inspelning.
Ja, precis. Vi hade en fantastisk, helt underbar, formidabel tillställning på AG. Både din och min riktiga favoritrestaurang. Eller en av våra
vi åt igenom oss ett helt chef's table. Och ja. Det där kan ju bli, vi har inte lyssnat på det här avsnittet i efterhand, men det kan bli rätt stökigt, tror jag, det här avsnittet.
Jag tror det blir ganska stökigt och ganska fantastiskt. Men det får du lyssna på nästa gång. Och det har vi suttit och hållit lite grann på här under fastetider. Och nu släpper vi löst det här efter påsk. Så det nästa gång... Är det ett riktigt program där vi faktiskt träffar varandra och dricker ihop. Och först därefter så kör vi väl antagligen återigen ett via den här tekniken att vi sitter på olika håll. Men då är frågan om vi inte ska försöka köpa samma flaska så vi ändå kan skåla i samma vin eller samma öl.
Jo, det ska vi, för det har varit alldeles för lite alkoholromantik till sista.
Ja, det är liksom, det är bara vatten från morgon till kväll och man simmar i det och det regnar och det snöar. Och,
ja. Nästa avsnitt blir alkoholromantik, så att där kompenserar vi för de sista veckorna.
Ja, men det, ja, då kan vi lugna alla som saknat den delen. Sen har vi en del nykterister som lyssnar också. Det är ganska roligt faktiskt att det finns en del som skriver att de är nyktra men ändå tycker vår podd och vår alkoholromantik är ganska rolig.
Ja. Och i de här tiderna när folk sitter isolerade så finns det givetvis jättemycket tråkiga effekter med alkohol om man har en beroende förälder och sitter fast som barn i en lägenhet. Så att det kan vi också nämna, att vi självklart förstår den problematiken, men när man njuter så ska man göra det ordentligt.
Jo, det är viktigt i isolering och karantän att man inte tar till alkoholen som någonting och bara försöka få tiden att gå snabbare eller uthärda en jobbig situation. Det måste ju vara kvar den här glädjen i alkoholen som man normalt sett förknippar med att man har gäster eller man är borta eller man går på krogen. Det är naturligtvis svårare att få till den om man bara sitter ensam i sitt hem. Och är man helt ensam så tror jag inte, då kan man inte riktigt få till den. Men är man ett par kan man i alla fall... Och till den lite grann. Och hemligheter är väl att man får köpa bra sorter och hälla upp i vackra glas och dricka i lagom mängder och göra liksom en elegant till det hela. Att det inte bara blir att man börjar dricka liksom obränd mäsk nere i källaren i klädd kalsong och nätbrynja. För då är det inte så kul längre.
Men nätbrynjan, är den underskattad eller inte?
Som undertröja är den faktiskt underskattad, skulle jag säga. För det är väldigt, väldigt bekvämt att ha nätbröja under en skjorta. Den fastnar ju aldrig, den ger luft som både värmer när det är kallt och kyler när det är varmt. Och på många sätt så skulle de är rätt dyra nätbrynjor numera. Dock, om man ska köpa en riktig herrekipering kan man få betala nästan 1000 lapp för en nätbrynja. Och det är ju lika mycket som skjortan om man inte har...
Men ska man ändå satsa på en nätbrynja så ska man ju satsa på kvalitet.
Jo, det är klart. Om man inte kan hitta det på liv eller något tiopack någon gång.
Vi får göra så. Tiden rinner ut här nu. Vi har pratat alldeles för länge. Så vi får hoppa över den här lyssnarfrågan. Vi tar den nästa gång. Det blir en cliffhanger för ni vet inte ens vad den är. Skriv in med frågor till
podden @edvardblom.se.
Och ta hand om er ordentligt här i dessa kristider.
Och stötta gärna oss via, vad är det för adress?
Patreon.com/edvardblom.
Just det. Och då önskar vi ett sorgsamt slut på stället stilla slut på stilla veckan i alla fall. Och en alldeles fabulöst fantastisk påsk var ni än befinner er under dessa coronatider. Att ni ändå kan få glömma bort lite grann tidens tråkigheter och hemskheter och få känna en stor glädje i påsken och den uppståndelsebudskap som det innebär.
Och se till att inte smitta någon.
Ja, smitta ingen. Och postkärringar kan man kanske inte gå i år, men det får man väl spara till nästa år.
Ha det bra så hörs vi i nästa vecka.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.